Hej, heter William. Välkommen till Nina Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Man and His Symbols är Carl G. Jungs sista stora verk, skrivet för en bred publik och inte för specialister. Boken vill förklara hur människans inre liv kan först ös genom symboler, drömmar och bilder som kommer från det omedvetna. Den hör hemma i den psykologiska sakprosan, men den blandar också inslag av kulturhistoria, myt, religion och konst, vilket gör den ovanlig i sin genre. Jung själv skriver inledningen och sedan fortsätter hans nära medarbetare med olika delar under hans överinseende. Tillsammans ger de tillgänglig introduktion till analytisk psykologi. Där svenska läsare kan känna igen hur boken knyter an till frågor som identitet, drömmar, skapande och människans relation till det som inte alltid kan sägas rakt ut. Det är en bok som försöker göra det dolda begripligt utan att förenkla bort dess betydelse. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, symboler som nyckel till det omedvetna. Bokens kärna är tanken att symboler inte bara är dekorativa bilder, utan uttryck för djupare psykologiska processer. Jung menar att det omedvetna ofta talar indirekt, genom drömmar, fantasier och återkommande motiv som inte kan först ös enbart med logiskt tänkande. Därför blir symboltolkning ett sätt att lösa människans inre liv. Det viktiga här är att symboler inte ges en fast, enkel betydelse. En bild kan bara olika innebörder beroende på sammanhang, person och livssituation. Det gör boken mer analytisk än förenklad självhjälp. För svenska läsare blir detta tydligt om man tänker på hur drömmar, sagor och konst ofta används för att uttrycka sådant som är svårt att formulera direkt. Jung vill visa att symboler fungerar som broar mellan det medvetna och det omedvetna och att först ur dem kan ge större självinsikt. Samtidigt betonar han att symboler måste tolkas varsamt, eftersom deras mening är levande och inte mekanisk. För det andra, drömmar som spruket från psyket. En central del av boken är idén att drömmar inte är slumpmässigt brus utan meningsfulla uttryck för psyket. Jung ser drömmen som ett av de viktigaste områdena där det omedvetna visar sig, ofta genom bilder som kompletterar eller korrigerar det vi själva tänker om oss. Det är en viktig skillnad mot att se drömmar som rena jotor som bara ska lösas. Istället handlar det om att förstå vad det försöker visa om våra konflikter, önskningar och obalanser. Boken förklarar detta på ett sätt som passar en allmän läsare med exempel från vardagsliv, myter och symboliska motiv. För den som är van vid en mer rationell syn på psykologi kan detta vara utmanande men också fruktbart. Jung visar att drömmar kan fungera som en slags inre motvikt, där det vi förtränger eller förbiser återkommer i bildform. Det gör drömmen till ett praktiskt verktyg för självförsörjelse, inte bara ett fascinerande nattligt fenomen. För det tredje, arketypen. Det kollektiva omedvetna och människans gemensamma bildspråk. Boken presenterar också några av Jungs mest kända idéer, särskilt arketyper och det kollektiva omedvetna. Med detta menar han att vissa grundmönster återkommer i olika kulturer, epoker och berättelser, som om människan delar ett gemensamt symboliskt arv. Det betyder inte att alla människor tänker lika, utan att vissa former för erfarenhet, som modersbilden, hjälten, skuggan eller utefödelsen, återkommer i olika skepnader. Den här idén är central eftersom den förklarar varför myter, sagor och religiösa motiv kan kännas igen även av moderna läsare långt från deras ursprung. Jung använder därför kulturhistoriska exempel för att visa hur det personliga psyket hänger ihop med något större än individen själv. För bokens läsare innebär det en bredare syn på identitet, där det personliga livet inte isoleras från mänsklighetens gemensamma erfarenhetsvärld. Det är också en av anledningarna till att verket fortfarande löses, eftersom det binder samman psykologi med kultur och historia på ett sätt som för andra böcker gör. För det fjärde, ego, skugga och den inre konflikten i personligheten, ett annat viktigt tema är relationen mellan jaget och de delar av personligheten som vi inte vill se. Jung beskriver egot som det medvetna jaget, men han visar också att människan rymmer en skugga, alltså sidor av oss själva som vi förnekar, döljer eller inte vill erkänna. Skuggan är inte bara något ondskefullt, utan ofta allt det som inte fått plats i vår självbild. Därför är den viktig att först o, eftersom förnekade drag kan påverka beteenden, relationer och konflikter utan att vi mörker det. Boken förklarar detta på ett sätt som gör teorin konkret, genom att koppla samman inre motsättningar med symboliska bilder och drömmar. Jung är inte främst ute efter att moralisera, utan efter att visa att mognad kräver att människan vågar möta det hon helst vill undvika. Det ger boken en tydlig praktisk dimension. För svenska läsare kan detta relatera till ett vardagligt ideal om självkontroll, Men Jung gör längre och säger att verklig balans kräver kontakt med även det obekväma jaget. Slutligen myter, konst och religion som väger in i psyket. Boken skiljer sig från mycket annan psykologi genom att den hela tiden rör sig mellan det personliga och det kulturella. Jung och hans medförfattare använder myter, sagor, filosofi, religiösa motiv och konstnärliga uttryck för att visa hur symboler fungerar i människans liv. Poängen är att psyket inte bara syns i terapi eller privata drömmar utan också i kulturens stora berättelser. Det gör boken särskilt rik eftersom läsaren för ser hur samma grundmotiv kan dyka upp i både modern erfarenhet och äldre traditioner. För Jung är detta viktigt eftersom fantasi och andligt liv inte ses som bisaker utan som centrala delar av människans sätt att förspå världen. Det är också därför boken känns annorlunda jämfört med strikt akademiska psykologiböcker. Den försöker inte bara förklara beteende utan också mening för en svensk publik. Som ofta är van vid en ganska saklig och sekulär offentlighet kan detta öppna ett annat sätt att tänka om inre liv, dör konst och berättelser inte är flykt från verkligheten. Utan nycklar till att först orden, sammanfattningsvis, man and his symbols, passar bäst för lösare som vill först ojung utan att först lösa hans mer svårgenomträngliga fackverk. Den är särskilt värdefull för den som är intresserad av drömmar, symbolik, personlig utveckling, religionens psykologiska roll eller sambandet mellan psykologi och kulturhistoria. Boken ger inte snabba svar, men den erbjuder ett sätt att tänka som gör det inre livet mer lösbart och mer sammanhängande. Praktiskt kan den hjälpa läsaren att reflektera över återkommande drömmotiv, starka reaktioner och konflikter mellan det man visar utåt och det man bör inom sig. Intellektuellt ger den en ovanligt bred introduktion till analytisk psykologi, där begrepp som ego, skugga, arketyper och kollektivt omedvetet förklaras i ett språk som är mer tillgängligt än i Jungs mer tekniska texter. Det som främst skiljer boken från andra psykologiböcker är dess kombination av idéhistoria, bildmaterial och psykologisk tolkning. Den försöker inte bara beskriva människan utan visa hur människan uttrycker sig genom symboler över tid och i olika kulturer. Om du vill stödja Carl G. Jung, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!